Vilken härlig lovsång. Så roligt att jag får vara en del av dem som får predika om bön i församlingen. Så taggad att vi går in i en sån period nu. Hela januari här så ska vi predika om bön. Och det finns ju, vi kunde predika hela året om bön, för det finns så enormt mycket att säga. Och jag har nu en rubrik här på att vara uthållig i bön. Jag hoppas att den här serien verkligen ska inspirera oss. För jag tror faktiskt att Gud kallar oss in att komma närmare honom i bön. Och var vi än är så finns det ett nytt steg att ta, ett nytt djup att gå in i. Så vi kör. Jag tänkte börja med ett väldigt lätt eller sådant här enkelt bibelord som vi alla känner till väldigt bra. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta. Och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Det här är Jesus själv som säger i bergspredikan, Matteus 7:7. Ja, det ser ni där på skärmen. Så jag tänker när han talar i bergspredikan, det är ganska viktiga kapitel där, tre stycken, att han säger någonting relevant. Det tycker jag, det mesta som står i bergspredikan är väldigt relevant. Så jag tror att det här är verkligen hans tal till oss. Att vi ska be, för vi kommer också att få. Och att vi ska söka honom. Och att vi ska bulta. Och jag tänker när det handlar om bulta, det handlar liksom inte om en liten knackning. Utan nu handlar det om att vi måste börja bulta. Och bulta betyder väl också att saker händer kanske inte riktigt direkt. Så vi måste göra oss hörda. Vi måste fortsätta och vi måste knacka. Och be och ni ska få kan låta så väldigt enkelt. Och jag tänker att, eller det vet vi ju alla. För jag tror att alla i det här rummet har bett någon bön åtminstone någon gång. Och många har bett mycket längre än mig, säger jag i all ödmjukhet. Men vi vet ju också att det finns ingen automatik i det här att få bönesvar. Vissa gånger får man bönesvar, men ibland får man det inte. Och ibland kommer de väldigt snabbt. Ett bönesvar kan komma väldigt snabbt när man ropar ut namnet Jesus. Men ibland får man tugga på och fortsätta. Jag tror vi alla har varit med om det. Att vi kanske inte har fått ett svar eller det har inte kommit på det sätt som vi har önskat. Och ibland har vi måste vänta väldigt länge. Och jag tror att jag vet, eftersom jag känner några av er och har pratat med vissa av er, står i längtan och väntan på vissa saker som ni önskar och som ni går och bär på. Så det här tror jag ska ändå beröra oss alla. Det är inte alltid lätt att förstå Guds vägar. Men jag tror ändå att vi ska anta utmaningen och bulta och hålla ut. För det är väldigt lätt att ge upp. Vi frestas att ge upp. Men jag pratade med Isabelle här före gudstjänsten och vi konstaterade. Vi tycker att vi ser att Gud svarar ju jättemycket på bön. Och han svarar ju inte på allt. Men jag tror att ju mer vi ber, desto mer ser vi. Ju fler böner, alltså procentuellt sett så stämmer det ju. Kan man också tänka. Att ju mer vi ber, desto mer ser vi Guds hand. Och det är faktiskt riktigt roligt och riktigt mäktigt på något sätt. När man börjar se, nej men hallå, här händer det ju grejer. Ja, det är så roligt. Och när man måste vänta på ett bönesvar betyder det ju inte att Gud är ovillig att svara på våra böner. Men ibland behöver han kalibrera våra hjärtan. Ibland måste han göra någonting i våra liv. Kanske rannsaka våra motiv. Att stanna i ödmjukhet, ödmjuka våra hjärtan inför hans helighet och väldighet. Och när jag fick veta att jag skulle förpredika här i den här böneserien så frågade jag Gud, kunde du ge mig någonting? Och det var en person i Bibeln som dök upp hela tiden. Så jag hoppas och tror att Gud har gett mig den här personen. Och vi ska läsa om henne i första Samuels bok 1-18. Så det kommer många slides här. Det är en ganska lång berättelse men jag ville ändå ta hela. Jag kanske känner igen mig väldigt mycket i hennes resa, Hanna. Vi läser. I Ramatajim Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf. En Efraimit. Fick jag rätt där. Det var lite som en rap. All right. Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Shiloh, där Elis båda söner Hofni och Pinehas var Herrens präster. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och alla hennes döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, för han älskade henne även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att provocera henne brukar hennes rival retas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Peninna med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta. Då sa hennes man Elkana till henne: men Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än 10 söner? När de hade ätit och druckit i Shiloh reste sig Hanna och gick till Herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa: Herren Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rakni ska röra hans huvud. Medan hon bad länge inför Herren iakttog Eli, prästen, hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var berusad. Därför sa han till henne: nej men, hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se nu till att göra dig av med det där vinet. Nej, min herre, svarade Hanna, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu. Då svarar Eli henne: gå i frid och må Israels Gud ge dig det du bad honom om. Hon sa: må din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon i sin väg, tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. Vilken historia. Har du känt dig någon gång som Hanna? Ja, jag tror att det finns sådana som har känt sig som Hanna. Hon hade en verklig utmaning, en verklig prövning. Hon kunde inte få barn. Och det vet jag att många kämpar med också idag. Men och på den tiden var det väldigt skamligt. Det var liksom äktenskapets verkliga frukt var att få barn. Och det här var en stor prövning för henne. Dessutom så blir hon retad och provocerad av sin väninna, eller vad man ska kalla henne när man är gift med samma man. I don't know. Men hon lider och hon är hårt prövad. Och det står att hon tappar matlusten. Hon vill inte äta. Och det säger mig att det här har pågått ganska många år. Nöden har blivit väldigt stor och till sist tappar hon matlusten. Där kanske vissa av oss också har hamnat någon gång när nöden är stor. Och de går upp till, det står ju att den här Elkana, han går år efter år upp dit. Och Hanna går med och varje gång är det lidelsefullt och jobbigt. Jag tror att hon har bett i många, många år. Och jag tänkte att vi skulle se lite vad vi kan lära oss om att vänta i bön när vi ser på Hannas berättelse. Det som jag är fascinerad av är att hon år efter år går med där. För det är ju väldigt lätt när det är en sån där svår resa, när man är så besviken, man kan till och med bli väldigt bitter. Varför svarar Gud på min co-wives, nej vad blir det? Okej, Peninnas böner. När hon längtar så efter barn och hon har flera barn, hon får barn efter barn efter barn mitt framför ögonen på henne i samma hushåll typ, och hon får inget barn. Och det är fruktansvärt jobbigt, men ändå så lämnar hon inte hemma när de går. Fast hon blir mobbad och retad på den här resan, så håller hon fast. Hon går dit hela tiden för att om möjligt, ja, hon vill liksom bevara relationen till Gud. Hon vill sträcka sig mot Gud utifall att han skulle höra hennes böner. Och det tycker jag är fantastiskt. Hon håller fast vid att komma samman. Och det var vi också märker är att hon sen tar en egen liten tid med Herren. Hon går in i, man kan säga att hon går in i sin kammare. Hon går för sig själv. Hon söker honom för sig själv och utgjuter sitt hjärta, ber i tårar inför Herren. Och hon struntar verkligen i hur det ser ut, eftersom prästen Eli tycker att hon ser berusad ut, så tänker jag att det ser ganska nödefullt ut och det är ganska äkta och liksom sorgefullt det som hon säger och ber. Hon förstår att vart ska hon kunna vända sig, vart ska hon gå? Men vi ser här att hon förtröstar på Gud. Och när hon är i sån nöd så säger det mig också att hon har kommit till ändan av sig själv. Ni vet, ibland när man väntar på ett bönesvar, då kommer man till ändan av sig själv. Det känns som att det finns ingen väg och jag har inte kraft att gå vidare. Och man bara spiller ut allt vad man har inför Gud. Och jag vet inte om du har varit där också, men jag tror att många i det här rummet också har varit där. Jag vet att jag har varit där. Så jag tänker att vad vi kan ta för lärdom av Hanna när det kommer till våra egna böneliv är att fortsätta och inte ge upp som hon gjorde. Hon gick med sin man. Hon gick och offrade inför Gud trots att hon kunde ha blivit lite ledsen och bitter. Och jag tycker det är fascinerande att hon känner sin Gud på det sättet. Att hon går och verkligen delar sitt hjärta rakt av. Utan att ställa i ordning och liksom fejka någonting. Det går inte. Hennes hjärta är i stor nöd. Och det får vi också göra. Vi vet att vi kan gå precis som vi är. För Herren känner allt. Han känner din nöd. Han känner dina prövningar. Han känner hela ditt liv. Han har skapat dig. Så det tycker jag är inspirerande här i Hannas historia. Och vad vi också ser här är att hon ger Gud ett löfte. Det är på något sätt att hon överlåter sig. Hon gör en överlåtelse. Hon säger att om hon ska få ett bönesvar, om hon får en son, då ska hon ge sonen till Herren för hela hans liv. Alltså det låter ju som ett jättestort beslut. För det första, som när man är mamma och tänker att man ska ge bort sitt barn, och säkert som pappa också, att ge bort sitt barn. Men dessutom eftersom hon längtar så det skulle bli hennes första och kanske hennes enda barn, och hon är ändå villig att ge över det till Herren. Och jag tror att sådana här beslut kan man inte bara ta så där. De kommer inte lättvindigt, utan de kommer just utifrån denna nöd som hennes hjärta har upplevt under en lång tid. Och jag tror när vi ibland måste vänta på bönesvar och vi går i en sån här nöd och prövningar, så märker vi här med Hanna att hennes vilja blir plötsligt Guds vilja. Hennes hjärta kalibreras. Det kalibreras enligt Guds vilja, och till sist är hon villig att ge upp att Guds vilja ska få ske. Jag tror det är ju viktigt att vi vet att han hör oss vad vi än säger, och att han inte är selektiv, att han ville välsigna bara Peninna här. För det är ju lätt att man tänker att han har favoriter, men det har ju inte Gud. Han har inga favoriter. Ibland vill han bara pröva våra hjärtan. Är vi villiga att vänta? Har vi ett hjärta i tro? För Gud har ett större syfte. Gud har en större bild. Och ibland behöver vi bara kunna böja oss under det och förstå att han vet bäst. Vi vet inte alltid varför saker dröjer. Och jag tror också ibland ber vi böner som kanske inte är de bästa för oss. Och Gud vet vad som är bäst för oss. Och om vi vill verkligen att Gud ska välsigna våra liv, så tror jag att vissa bönesvar får man helt enkelt inte. Kanske för att de leder oss fel. Helt enkelt. Om det finns kanske begär, och det har vi alla, vi är människor, vi har alla begär och frestelser och sånt, så jag tror att det är lite svårare att få sådana bönesvar. Men Gud är en god fader och han vill vårt bästa. Och det tror jag är viktigt att veta när man ber till Gud, att man förstår att att vi kan tro på Gud och att han vill vårt bästa. I Hebreerbrevet 11 och 16 står det så här att utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Ett fantastiskt ord. Vi måste tro att när vi ber till honom så hör han oss och han finns. Och när vi ber och söker honom så lönar han oss. Han belönar oss. Det finns en belöning när man vänder sig till Herren. När man söker honom så finns det en belöning. Det säger det här ordet. Och en sak till som jag märker med Hanna här är att hon utgjuter sitt hjärta för Herren. Och jag tror att hon på något sätt får ett möte med Gud. Eftersom att när hon går därifrån så börjar hon äta. Och hon såg inte längre sorgsen ut. Något har hänt i den där bönekammaren där nöden var som störst. Och det tycker jag är helt mäktigt. Att ibland kommer man som sagt till den där punkten att nu går det inte längre. Jag orkar inte. Jag har ingen kraft att stå ut i bön. Jag har inte. Och det är inget, man kan inte som bara komma dit. Den kommer automatiskt i den här långa prövningen och vänta. Mitt i allt är man där. Och det går inte längre. Man vet om de där bönerna. Det är när man struntar i vad man själv vill. Det är liksom, Gud, vad du än vill göra. Till och med det som inte jag vill, det får du göra. Och det är ju mäktigt att se att Gud kan möta oss i de här svåra situationerna så att man får matlusten tillbaka och att man får en glädje på insidan. För här hade hon ännu ingen son. Hon hade inte ännu fått ett bönesvar. Hennes nöd var inte ännu mött. Men ändå äter hon och är inte längre sorgsen. Det säger mig också att Gud kan möta oss där vi är när vi kommer till honom. Trots att omständigheterna inte ännu har svängt så kan han göra ett verk på insidan och hjälpa oss att hålla ut och hjälpa oss att gå vidare. Mäktigt. Wow. Och ett mirakel sker, om vi går tillbaka till Hannas berättelse, så händer det ju faktiskt ett mirakel, för hon föder en son som hon ger namnet Samuel. Det här blir Israels folks sista domare och en profet som är med om väldigt mycket, en mäktig profet. Och Hanna står faktiskt fast vid sitt löfte, det är ju bra. Hon överlämnar Samuel till Herren. Och vi läser i 1 Samuel 1, 26 och 28 så här. Hon sa det, hör på mig min herre, så sant du lever, hon talar nu till Eli. Min herre, jag är kvinnan som stod bredvid dig och bad till Herren. Den här pojken bad jag om och nu har Herren gett mig vad jag bad om. Och därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren. Och det tillbad Herren där. De förstod alla, det här, this is a holy moment. Det här är någonting stort, det här är Guds verk. Och de böjde sig ner och tillbad. Det var en helig stund. Mäktigt, hon höll fast vid sitt löfte. Och man kan se här att Gud, det var Guds vilja att det skulle födas en profet. En profet med en speciell smörjelse. Det är ju Samuel som smörjer David till kung bland annat. Och jag tänker, hur skulle han få en mamma att ge upp sitt barn? Det är ju, han kan ju inte bara säga det och ta bort, utan hon ger honom liksom helt frivilligt. Det är liksom att Guds tankar, det står ju också att Guds tankar är så mycket högre. Hans vägar är så mycket högre än vi kan räkna ut i våra hjärnor. Han känner till allt. Och ibland måste vi bara ta ett steg i taget i bön. Och ett steg i taget med Gud. För han har en plan för alla människor. Han har en plan för dig. Oberoende hur det ser ut. Men när vi håller ut. När vi utgjuter vårt hjärta och håller ut. Så får Gud verka. Så att hans vilja får ske. Och under den här tiden när vi går i bön, då är det våra egna hjärtan som förändras mest. Och det är det som Gud är ofta ute efter, att vårt hjärta ska överlåta sig mer till honom. Han vill ha vårt hjärta, han vill ha vår överlåtelse. Och det är det som ofta händer när vi väntar uthålligt i bön. Vi böjer oss villigt för honom och så han ger också kraften till det. I 1 Petrus brev 5:6-7 så står det, ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Det är ju ett mäktigt ord. Vi böjer oss för Gud. Vi ödmjukar oss. Och det är det som händer med vårt hjärta när vi väntar på bönesvar. När vi fortsätter gå till Gud så blir vårt hjärta ödmjukt. Vi ödmjukar under Guds mäktiga hand. Då upphöjer han oss när tiden är inne. När hans timing är inne. Härligt ord. Och det som händer här, som sagt, de tillbad Herren där. Och i kapitel 2 i första Samuels bok så är rubriken Hannas lovsång. Hon ger sin son, den enda som hon har fått. Och hon är så glad. Hon är fylld av en glädje därför att hon får göra det som hon har lovat Herren. Hon får ge den här sonen tillbaka. Och jag tycker det kunde vara ett väldigt sad moment egentligen. Ett ledsamt moment. När man ska ge den son som man har bett om i åratal och äntligen fått. Och så ger hon honom och så prisar hon Gud och ger honom lov. Mitt hjärta fröjda, säger Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender. För jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren. För ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt. Låt inte fräcka ord komma från er mun. För Herren är en Gud som vet allt. Och hos honom vägs gärningar. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Hon kände sig upphöjd. Hon var glad. Hon kände sig som en ärbar kvinna. Hon hade fått ett barn och fick nu ge det till Herren som tack för att hon hade fått bli fruktsam. En inspirerande historia tycker jag. På allt sätt. Sen får hon faktiskt flera barn. Gud välsignar Hanna och Elkana med barn. Och det kan vi ännu läsa där i första Samuels boken 2:21. Herren såg till Hanna och hon blev havande och födde 3 söner och 2 döttrar. Det är ju härligt och uppmuntrande. Men hon hade inte begärt det. Hon hade fått en glädje av att ge. Och jag tror att Gud bara tänkte, ha, nu ska du få. Nu ska du riktigt få. För han var också glad i att hon hade överlåtit sitt hjärta till honom. Det är fantastiskt. Men det står att men pojken Samuel, han växte upp inför Herren han. Nice. Den här berättelsen tangerar lite mitt liv, upplever jag. Jag vet att många kanske också känner det, att den här, att vänta och hålla ut på det sätt som han har gjort här. Att det finns liksom en, man håller ut för att det finns en glädje framför en. Som Jesus också höll ut för att det fanns a joy set before him. Det fanns en glädje någonstans där borta. Ibland vet man inte vad det är. Men man måste bara lita på Herren. Och jag har haft en längtan, tillsammans med min man har vi haft längtan av att växa i bön. Och jag har varit fotbollstränare och hållit på alla dagar i veckan, kändes det som, ända fram till 2020 på hösten. Och jag har inte haft tid att gå på bönemötena, för jag har haft ofta fotbollsträning då. Så det har varit, men klart jag har bett hemma i den mån, men jag har alltid längtat efter lite mer och komma lite djupare och... Och jag vet att många bär den längtan också här i det här rummet. Och vi är också företagare i ett företag som vi har överlåtit till Herren. Och där har det varit mycket kamp ända sedan 2018. Många saker. Jag har en journal som jag börjar skriva. En dagbok kan man kalla det. Jag skriver inte varje dag, men där, den är ganska tjock. Och där har jag skrivit saker ända från 2020, hur Gud har mött, vad jag längtar efter, vad jag ser, vad jag ber om. Och när jag bläddrar i den här om dagen, den tog slut här nu 2023, det fanns ingen sida kvar, så jag har köpt en ny bok. Men alltså, vad man fylls av tro när man ser vad Gud har gjort. Men de som känner mig vet att fjolåret var verkligen supertufft. Det har gått från att vara hemskt till att gå värre och värre och värre och mega hemskt i fjol. Och det är just den här kampen som vi har haft i företaget. För det är ju vår kallelse. Vi ser det som vår kallelse att leda ett kristet företag. Och det känns som att redan 2020 skrev jag, Gud, jag känner att det här är för mycket. Det är en anledning. Jag känner att jag är i dödsskuggans dal. Och när jag läser det och vet vad, om jag skulle ha vetat då att jag ännu 2023 står i samma kamp. Alltså då, det hade jag inte velat veta. Då tror jag inte hade orkat liksom. Men det har liksom, det har bara blivit värre och värre, och det har gått djupt och det har gått i många lager, och vi har sprungit i Gud. Och det mäktiga med den här resan, fast jag inte tycker att den har varit skön, så märker jag att Gud har fört oss närmare hans hjärta. Vi har kastat oss på honom. Inte har vi alltid haft något att säga. Vi har bett i den helige ande, för att ibland vet man inte vad man ska säga. Men vi börjar med att be i företaget måndagar, det var där vi 2019, började vi be på måndagar morgnar en halvtimme på kontoret på morgonen. Och sen så började vi be mera söndagar hemma på morgonen när vi vaknade, och sen började vi be också lördagar. Så vi bad helgerna alltid, steg vi upp, när vi steg upp så gick vi med min man i bönekammaren. Och det bara har blivit mer och mer, och jag slutade med fotbollen, så kände jag måste gå på bönemöte, för jag vill utveckla mitt böneliv. Och jag vet inte, jag säger bara att jag är inte på samma plats där jag var för 5 år sedan. Och det som Gud har gjort, alltså allt det här som han har varit med om, hur Gud möter när man är i det mörkaste. Det är som verkligt, det är som övermäktigt, och Gud har faktiskt rört vid våra liv. Vi har ännu inte allting på klart, det finns jättemycket utmaningar ännu, men på något sätt, i 1 oktober mötte Gud oss på ett verkligt mäktigt sätt. Han har talat mycket gånger och rört vid våra liv, annars skulle jag inte ha orkat, tror jag. Men han har rört vid våra liv, och den 1 oktober, då fanns det knappt några ord. Vi var ganska trötta med min man. Men så började vi hörde på en andakt där det talade om att drömma stort. Och vi satte igång, och det var bara något som bröts i hela luften när vi började drömma vad vi egentligen vill med vårt företag, som vi på något sätt redan hade dött ifrån. Vi kände att vi orkar inte mer, det går inte längre. Alltså vi orkar inte i den här kampen. Och så mötte bara Gud oss där, och det kom en glädje på insidan som jag inte, alltså ingen omständighet hade ändrat. Utan det var en glädje som kom i vår bönekammare, och den kom till oss båda. Och det är man ju helt tacksam till Gud för. Så vi fick liksom förnyad kraft, förnyat hopp. Och på något sätt ser vi också Guds hand över vårt företag. Jag tycker ändå jag ser att vissa saker börjar ändras. Så jag är supertaggad på 2024. Vad kommer Gud att göra? Jag har stora förväntningar. Men det bästa är att jag och min man, nu har jag ett böneliv som jag aldrig trodde, som jag har längtat efter. Vi ber varje dag, stiger vi upp före vi får till jobbet och ber i 45 minuter. Skulle någon ha sagt att jag ska göra det för 5 år sedan? Aldrig. Det hade aldrig gått. Jag hade aldrig funnit en sån tid. Men med det som vi har gått igenom, så känner jag att jag har ingen val. Vi måste göra det här. Och det bara har kommit fram ur den här nöden och ur den här kampen. Jag vill inte lyfta upp mig själv på något sätt att jag har ett böneliv som är bra, utan jag vill bara påpeka att Gud har gjort det i mig. Att han gör det här verket liksom, när vi bara fortsätter att kasta oss på honom och närma oss honom. Han kan göra så mycket mer. Han har tröstat oss på ett så mäktigt sätt så många gånger i vår bönekammare. Det är helt mäktigt. Nu måste jag sluta, så vi fortsätter snabbt. Men alltså, be, sök och bulta. Uthållighet är inte tidens melodi. Vi vill ha fast food, snabba klipp, och vi är vana med det när vi ser på vår telefon. Men Gud är trofast genom allt. Och det är värt att vänta. Ett ord som har tröstat mig mycket är det i 1 Korinthierbrevet 10:13. Ingen annan prövning har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte låta er frestas över er förmåga. Samtidigt som prövningen kommer han också att ge er en utväg så att ni kan härda ut. Tänk vilken tröst. Tänk vilken tröst. Att det här som du går igenom, som kanske känns väldigt tungt, det här tröstar mig. Ja, det finns andra som går igenom sådana saker. Och det har ju också hjälpt oss att Gud har satt andra människor att be för. Plötsligt har vi fått andra människor som rör vid våra hjärtan. Nej, vi ska be för den här. Så vi har inte behövt be för vårt företag alla dagar, utan vi har också fått be för andra människor. Det är så härligt, för då vet vi att Gud sköter om vårt, när vi får sköta om hans business också. Så sån här resa kan man ha med Gud. Så det är ingen fara om inte får bönesvar. Kasta dig på Herren. Be med, liksom, ja, har du lite tid, ta den tid du har. Där du är just nu. Gud har så mycket för dig. Han har mera för dig. Han vill röra vid ditt liv. När Gud dröjer så kan man börja tvivla. Och det drabbar oss alla någon gång. Och det är okej att ställa frågor till Gud. Han kan ta det där. Han kan ta det att vi har frågor. Men vi ska inte stanna där. Utan vi behöver kasta oss på Gud i tro. I Jakobs brev i första kapitlet där står det att tvivel gör oss splittrade. Och det gör oss ostadiga på våra vägar. Och det är ju inte så nice att vara splittrad och ostadig på sin väg. Och vi kan inte heller då ta emot något från Herren när vi står i tvivel. Utan det är det här att den som ber till Gud måste tro att han är till. Vi måste tro att han vill ge. Men jag tror det är dags att söka Herren för oss alla. Jag tror vi behöver söka oss närmare Gud i bön. Och jag tror att vi behöver lära känna honom mer. Jag längtar efter att lära känna honom mycket mer. Och Guds möten förvandlar oss. Så nu har vi några små punkter här som jag bara vill göra en konklusion här. Vad har vi lärt oss? Vad ska vi ta med oss? Hur kan vi hålla ut? Jo, jag tror att det är bra att hålla fast vid rutiner. Det är inte alltid så det känns hejsan och hoppsan att fara iväg till gudstjänst. Ibland mår man lite sunk. Men vi har i vår familj tagit beslut att vi går till kyrkan på söndag. Och det har hjälpt oss. Vi kommer som vi är. Ibland, och då ger vi Gud en möjlighet att möta oss i alla fall. Och Hanna gjorde det. Hon gick och hon gick och hon gick. Och till sist var dagen då Gud mötte. Så jag tror det på att hålla fast vid sån här rutin. Göra upp rutiner. Att varje dag, måndag, så går jag ner i bönekammaren där och då. Små saker. Men att hålla fast. Sen var det också det att Hanna sprang till Gud med det sitt svåra. Att i alla omständigheter inte vända sig liksom från Gud, utan vända sig till Gud med allt. Oberoende vad det är, utgjut ditt hjärta för honom. Jag vet inte vad jag borde om jag inte kunde göra det här. Och det finns ingen som kan möta oss som Gud kan. När han möter, när han säger, så det är som det är Gud som säger. Det förändrar allt. Och sen har jag också haft jättestor hjälp att tala med vänner. Och finns det någon pastor eller mentor eller ja. Jag har delat en del i min life-grupp och fått mycket förbön. Och jag har gått fram här på förbön. Det hjälper och det är härligt att få dela med vänner och be tillsammans. Sen det sista jag vill säga är om ordet. Ni kan gärna komma fram, låsångarna. Ordet, det är levande och verksamt. Det gör en skillnad. Det talar in i oss. Det ger kraft att hålla ut. Och det är absolut, det har varit A och O i min kamp. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Det finns många ord som jag har burit och ätit och burit och ätit. Det är som värsta medicinen. Guds ord är medicin när man mår dåligt. Man kan verkligen lyfta. Och Guds ord är ingen gammal grej, utan det är verkligen relevant för oss idag. Så jag vill uppmana oss att öppna Bibeln. Öppna Bibeln. I Romarbrevet 12:12, som är mitt sista gudsord här, står det: var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Paulus megasvåra utmaning i Romarbrevet 12:12 kan kännas lite som en käftsmäll när man går igenom tuffa tider och när man lider. Men vad jag upplever med mitt eget liv, att när man är uthållig i bönen så får man kraft och tålamod i lidandet, och man kan bli glad i det hopp som man har i Herren. Så jag hoppas du är taggad att sträcka dig mot Herren. Det finns mer för var och en av oss. Han har mer att ge oss. Och Jag menar, livet händer, det händer stora saker, många svängningar. Men vårt hopp kan vi ha i Herren i alla tider. Och har du svårt att be själv, men kom på bönesamlingarna och uppliva din ande. Be i den helige ande när du inte har ord. Sträck dig efter Herren helt enkelt.